polisen hade ju sagt till mig att det är en person som är död.
Jag känner egentligen ingenting, att jag blir inte ledsen, inte arg, ingen känsla överhuvudtaget, utan det blir bara väldigt, väldigt tyst.
Det är frågan om mycket kraftigt våld. Det talas, tror jag, i domen om ett 30-tal knivhugg.
Du lyssnar på Krimstad, en podd med mig, Alexandra Sannemalm och Viktor Aldén. Tillsammans med reportrar över hela Sverige berättar vi historierna som har skakat deras städer. Idag Sandviken och Arbetarbladet om midsommarmordet i Högbo.
Vi brukar alltid vakna väldigt tidigt när vi sov hemma hos min kompis. Hon var väldigt morgonpigg.
Det är midsommarafton 2012. Lina är 15 år och har sovit över hemma hos sin kompis som bor bara en bit från hennes pappas nya hus i Högbo utanför Sandviken.
Vi skulle gå ut och plocka midsommarblommor. Och då bestämde jag mig för att men vi kan väl gå sakta men säkert hem mot pappas hus.
Hon och pappan ska fira midsommarafton med pappans nya tjej och hennes barn. De har flyttat ihop bara dagarna dessförinnan och överallt hemma är fullt med flyttkartonger. Planen för dagen är att de ska gå till det lokala midsommarfirandet. Och senare på kvällen ska Lina träffa sin kompis igen.
Så vi plockar blommor på vägen. Och sen så när vi börjar närma oss så ser jag att det står massa bilar.
Det är en lång raksträcka som leder upp till det röda huset. Och där uppe vid huset verkar det ha hänt någonting.
Massa olika bilar står där. Främst polisbilar, kanske 4 stycken skulle jag väl tro. Och så är det någon sorts skåpbil av något slag. Och sen så ser jag även när vi närmar oss att det går runt människor på tomten och in och ut i huset med stora vita dräkter. Det är någonting som har hänt. Jag bestämmer mig för att gå hem till min kompis igen.
Lina ber sin kompis mamma att ringa till Linas mamma, Birgit.
Jag får ju då ett samtal från Linas kompis mamma som talar om att flickorna har varit utanför huset. Och hon säger att det är någonting som har hänt där och det är någonting allvarligt. Då ringer jag polisen. Och sen går det kanske bara 15-20 minuter, så ringer upp en polis. Ja, skulle du ha möjlighet att komma till Sandvikens polisstation, säger de då. Innan vi åker till Sandviken så ringer jag min äldsta dotter. För hon är då på ett midsommarfirande lite utanför stan. Och så talar jag om för henne att det är någonting som har hänt hos pappa. Så det är vi tre, min pojkvän, äldsta dottern och jag som åker till Sandviken. Till polisstationen. Polisen hade ju sagt till mig innan att det är en person som är död. Och i bilen till Sandviken, då spekulerar vi hejvilt. Tänk om det är pappa. Eller tänk om det är hon. Tänk om pappa har dödat henne. Hur ska vi leva med den skammen? Att han har dödat henne. Eller tänk om det är pappa. När vi stannar utanför där då, så ringer jag på dörren. Och sen ser jag, det är som en glasad vägg, så ser jag att 2 poliser kommer in ner för trappen. Och öppnar dörren och då säger jag till Mikaela att stanna kvar här nere så kommer jag. Så kommer jag ner sen.
Polisen är fåordig. De kan inte säga vad som har hänt. Men inne i det lilla rummet får Linas och Mikaelas mamma Birgit reda på vem som är död.
Och då går jag ner. Och då ser jag liksom Mikaela utanför. Blommig klänning och klackskor, ska fira midsommar. Och fan ska jag säga det här till henne? Liksom, det är bara... Jag behöver ju inte säga så mycket, för när hon ser mig, då börjar jag grina. Och då fattar hon liksom att det är pappa som är död. Och hon skriker och jag blir helt förtvivlad. Och de där två poliserna, de står där bara liksom och vi, efter ett tag då, så sätter vi oss i bilen och då ska vi hämta Lina. Och Lina vet ju inte vad som har hänt.
Vi satt i köket hemma hos min kompis och så hör väl jag deras bil komma upp på gården och så hör jag att de kommer in och så ser jag...
Hemma hos kompisen har 15-åriga Lina suttit och väntat på att mamman ska ta reda på vad som har hänt vid pappans hus.
Så jag ser att de kör på gården och så kommer mamma upp för trappen. Och så hon kollar ju bara på mig och oss egentligen bara skakar på sitt huvud. Och då förstår jag någonstans att det är... Ja, men, att det, att pappa är död. Och sen så kommer min syster, hon går ju bara fram till mig och bara kramar om mig och då hamnar jag med mitt ansikte ut mot ett fönster och jag står ju bara och kollar på liksom hur det är en stor åker och jag ser bara hur gräset liksom rör sig upp och ner och så. Jag känner bara hur allting bara blir tyst. Jag känner egentligen ingenting, att jag blir inte ledsen, inte arg, ingen känsla överhuvudtaget, utan det blir bara väldigt, väldigt tyst.
Alexandra, det är ju väldigt berörande att höra Lina och Birgit berättar om det här på ett väldigt målande sätt. Och också den här, det ofattbara i att behöva ta in att en förälder rycks ifrån en så här, så hastigt.
Ja, och familjen får ju under väldigt lång tid inte veta särskilt mycket om det här. Men det är ju ändå en brutalitet som beskrivs och som också blir första sidestoff i Högbo på den här lilla orten.
Ja, det är inte jättestort. Högbo ligger ju utanför Sandviken och det är inte många hundar som bor där. Och vi ska i det här avsnittet få följa Birgit och Lina under egentligen hela sommaren från att det här händer. För att verkligen få grepp om vad som har hänt de här dagarna kring midsommar.
Men för att kunna göra det så behöver vi backa lite i tiden till dagen före midsommar.
Nej, men jag tyckte väl att hon var helt normal. Liksom tjej, ingen annorlunda så. Jag tror väl att de hade väl varit ihop så lite av och till, ska man ändå säga. Lite osäker på hur länge, men i alla fall kanske två år, någonting sånt. Pappa hade ju någon flickvän hit och dit och så. Och jag tänkte inte riktigt på att men nu är det en ny flickvän, nu är det här liksom så. Jag tyckte om hennes barn. De var väldigt roliga att umgås med, även fast de var yngre än mig. För att hon hade ju två som var yngre än mig och så en som var ett år yngre än mig, men vi var ungefär likadana. Så det var ju väldigt, alltså, det var väldigt kul att få ha yngre syskon. Jag har alltid varit den minsta.
Linas pappa Ingemar och hans flickvän har precis flyttat ihop i ett hus som Ingemar nyligen köpt.
Det var ju flyttkartonger överallt, ja, men så som det brukar vara när man flyttar. Pappa hade visat, ja, men här är ditt rum och ja, men här är källaren, här är köket och här är vardagsrummet och altanen. Och han visade oss ute i garaget och sådär. Och så visade han, ja, men i källaren här finns ett stort rum. Här tänkte jag kanske jag skulle köpa något fotbollsspel eller någon sån här pool table.
Det är nog Lina som säger att pappa träffar en ny tjej och jaha, så jag, vad kul. Ja, nu har jag äntligen fått småsyskon. Så då var ju Lina jätteglad över det.
Dagen före midsommar skjutsar Birgit hem Lina till pappan.
Jag bara lämnade över henne och sa jag önskar dem trevlig midsommar och sådär. Och hon hade ju precis, jag typ lyft in sista flyttkartongen och var väl på väg att flytta in där i huset i Högbo. Så jag bara liksom, ja men nu har ni lite att stå i ungefär. Så jag bara lite kallprat ungefär. Och vinkade av Lina och sa att vi ses på söndag typ eller något sånt där.
Då var ju liksom allting som vanligt. Alltså de hade väl druckit lite så, någon öl. Men jag menar, det var ändå dagen före midsommar. Så jag menar, ja, det var ju helt okej då. Sen satte vi oss ner på altanen och åt. Och vi har middag som vanligt. Och sen så går jag och min, eller jag går hem till min kompis som bor kanske 2-3 kilometer därifrån ungefär. Och är med henne. Och sen så ringer min telefon eller smsar den, jag kommer inte ihåg. Och då är det den här kvinnan som ber mig komma hem för att hon har haft någon sorts bråk, eller vad ska man säga, någon dispyt med min pappa. Och ber mig komma hem. Så då går jag hem.
Hemma hos pappan är det småtjafsigt. Det är någon dispyt om några utemöbler och Lina vet inte riktigt vad hon ska göra där. Men efter en stund lugnar stämningen ner sig.
Och sen bestämmer jag mig för att jag ska gå tillbaka till min kompis och sova över där. Och så följer pappas flickväns jämnåriga dotter med mig också hem till min kompis för att sova över. Och innan jag går så hinner jag säga hej då till pappa. Och allting kändes bra när jag gick därifrån. Allting var helt okej. Det var liksom ingenting i luften så. Så att jag kramar honom och säger hej då, vi ses imorgon, säger jag. Och sen går vi hem till min kompis och ja, hänger lite och sen så går vi och lägger oss. Och sen så vaknar vi kanske runt klockan 4-5 av att det är någon som plingar på dörren hemma hos min kompis. Det är pappas flickvän som knackar på dörren. Och säger att skulle du kunna hämta min dotter? För de ska tydligen åka hem till Stockholm.
Vad som sker under eftermiddagen, kvällen, det är ju framförallt då vad kvinnan själv har berättat. Men det uppstår bråk.
Ulf Backe är åklagare och den som får det här ärendet på sitt bord.
Det är bland annat bråk om vilket mat som har köpts. Det är ett gräl mellan två sambor kan man säga. Och det handlar om några trädgårdsmöbler som kvinnan har fått av en granne och han har synpunkter på det. Det förekommer också en hel del alkohol. Men det här accelererar under kvällen. Och det slutar väl nästan med att han gör uttalanden om att han inte vill att de ska leva tillsammans längre. Antingen får hon flytta eller så flyttar han och så får hon betala hyra. Den här kvinnan har ju tidigare bott i Stockholm. Hon har sagt upp sig från sitt arbete, hon har hyrt ut sin bostad, tagit hela sitt bohag med sig och sina barn för att starta ett nytt liv.
Kvällen.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Om en sous vide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet av bjöd du hem kollegan på middag och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Övergår till natt. Ingemar har somnat på soffan och de två yngsta barnen sover på sina rum. Det är bara flickvännen som är vaken.
Sen är det osäkert vad som är så säga själva motivet. Men vad som händer under natten sent, det man kan i efterhand konstatera, det är bland annat hon är ute på Facebook sent på natten, någon gång strax före klockan 2. Och bland annat så gillar hon en film, Sleeping with the Enemy, som handlar delvis om, det är ju en rätt så känd film som handlar om en kvinna som blir utsatt för våld och som sedan dödar sin man, om jag kommer ihåg det rätt. Och så lägger hon till en egen kommentar strax efteråt, jag tror bara inom en minut, att nu blir det denna film.
Och det som sedan händer, vad man kan konstatera utifrån obduktionsprotokoll och liknande, det är att mannen har utsatts för mycket kraftigt våld.
När Ingemar har somnat tar kvinnan en kniv och går in i vardagsrummet där Ingemar ligger på soffan.
Det talas, tror jag, i domen om ett 30-tal knivhugg. Nästa iakttagelse som man kan säga, som man så att säga vet med lite mer säkerhet, det är när man tömmer hennes mobiltelefon där man hittar två fotografier. Och det är två fotografier av den avlidne mannen. Och de är tagna strax före klockan 3. Efter det här så packar hon ihop sina saker. Tvättar av kniven och tar med sig alla saker. Väcker barnen, hämtar den något äldre dottern. Åker till Stockholm.
Ja, men vi får ju höra både dig och Ulf berätta här om vad som hänt när kvinnan attackerat Ingmar. Att det begås ett väldigt grovt våld. Men det nämns ju också att det har varit stökigt under kvällen i stort. Lina berättade ibland om det, om att hon blir hemringd och sen går tillbaka till sin kompis. Vad kan vi säga mer om det? Har det liksom varit en destruktiv relation?
Nej, men det är ingenting som framkommer. Det är ingen bild som vare sig åklagare eller familjen ger. Så det som händer den här kvällen, det tycks komma från ingenstans.
Mm.
Men däremot så hävdar kvinnan, hon har sagt i förhör, att hon upplever att det har varit en stundvis destruktiv relation.
Och hur har det tagit sig uttryck då?
Hon har bland annat anmält Ingemar då för olaga hot, en anmälan som hon senare drog tillbaka, men också för skadegörelse efter att han haft sönder hennes dator under ett bråk ett år tidigare. Och det dömdes han faktiskt för.
Mm. Och vi vet ju vad som har hänt i det här huset i Högbo. Men tidigt i utredningen så får egentligen familjen inte veta någonting om vad som har hänt Ingemar.
Nej, de famlar ju i ovisshet.
Det råder aldrig något tvivel om när de här personerna hörs, både under förundersökning och sedan, att kvinnan har dödat mannen. Det tillstår hon.
Poliserna har ju då sagt att ja, men åk till akuten. Och i min värld, vad ska jag dit och göra? Men vi gör det ändå. Jag går in på akuten, plingar på ringklockan och blir insläppt av en sköterska. Och så går jag fram till luckan och så tittar på henne och så säger jag att det är så här att mina döttrars pappa har hittats mördad nu på morgon. Och jag vet inte vad jag ska göra. Poliserna sa att jag skulle åka hit, men jag vet egentligen inte vad jag ska göra här. Så, ja, nej, vi kan inte hjälpa med något. Vad du nu än månde vara. Så. Men åk till familjeläkarjouren. Där möts jag av en kvinna i luckan som säger att okej, gå och hämta in flickorna och sätter i väntrummet här, så kommer vi alldeles strax. Och när vi kommer in igen i väntrummet, då står det en läkare där, en man. Och säger att ni kan följa med mig. Sen. Så sätter vi oss i rummet. Och så får vi berätta det lilla vi vet. Alltså, vi vet att han är död. Vi vet inte hur. Men det är hans flickvän som har tagit på sig det här. Okej, säger han. Och så tittar han på mig och så säger han så här att det ni går igenom nu, det ska ni gå igenom. För det är en process. Liksom en chock. Vi har en jättejobbig helg framför er där liksom allting har stannat upp. Hela Sverige stannar upp när midsommar kommer. Men jag ska ge dig två tabletter, sa han. Om flickorna liksom blir alldeles för ledsen att du känner att de inte kan hantera det här som händer nu, då kan du ge dem en halv tablett. Men helst ingenting. Utan det här, det bara bedövar. Och den ska helst inte bedövas, sorgen, chocken. Utan den måste ske. Och jag gav aldrig, tror jag, om jag kommer ihåg rätt, något piller till någon. Utan vi satt här hemma hos oss i någon sorts vakuum hela helgen. Och törstade efter att få veta vad det som har hänt.
Kvinnan har alltså åkt till Stockholm och väl där lämnat av barnen till sina egna föräldrar tidigt på midsommaraftons morgon.
Hon begär sig sen då och åker till en arbetskollega.
Åklagare Ulf Back.
Ingen som jag förstår är någon närmare bekant, utan de känner varandra via jobbet. Och anledningen till det som kvinnan berättar, det är att hon vill ha reda på, hon tänker att hon måste ha tagit en advokat och har hört någonting från den här kvinnan tidigare. Att hon kände till någon advokat som var kanske lämplig att ha som försvarare. För hon är ju inställd nu på att kontakta polisen. Och i samband med det här besöket, hon kommer in i bostaden och berättar vad som har hänt. Så gör hon ju också gällande då att det här har skett i nödvärn och berättar bland annat om ett strupgrepp som mannen ska ha tagit i anslutning till det här. Det har ju gjorts två läkarundersökningar, en av som utfärdade ett rättsintyg i Stockholm. Och i det rättsintyget så nämns det överhuvudtaget ingenting om mannen skulle ha tagit någon strupgrepp på henne. Det är alltså när hon undersöks av läkare. Sen rättsläkaren gör senare, när hon är frihetsberövad, en undersökning av henne. Och i det utlåtandet där berättar hon att hon kände ömhet i halsen. Men man kan inte se, som rättsläkaren uttrycker, inga objektiva fynd. Man frågar sig alltid när det inträffar, när man inte har hittat någon sån här jättetydlig förklaring, så att säga. Man kan ju fråga sig hur impulsartat är det här brottet. Hon sitter ju så att säga i lugn och ro och är väl ute på Facebook och så vidare. Men ändå att ta kniven och vänta på att han sover, så... Ja, man får liksom ingen riktig förklaring, det är väl det som är varför det sker.
Förundersökningen pågår hela sommaren. Under tiden är huset avspärrat, men livet runt omkring fortsätter. Det är räkningar som ska betalas, mobilabonnemang som ska sägas upp. Och mitt i allt det här, en stor sorg som ska bearbetas. Lina och hennes syster reagerar helt olika.
Jag minns inte jättemycket av det som hände efter. Jag kommer ihåg att min syster var väldigt upp och ner. Det var väldigt... Hon skrek ju och grät. Och jag var bara tyst.
Samtidigt som jag då ska ta hand om mina barn, som är i den ena i någon typ av chock, som inte reagerar överhuvudtaget. Och sen den andra som verkligen visar alla känslor hon har, hat, saknad, sorg, allt. Hennes sorg kunde liksom ta på, för den syntes och kändes och så. Lina var det värme.
Jag kommer ihåg att det var nästan, ja, men om det var en vecka efter ungefär, så frågade jag om jag fick åka ner på stan med en kompis.
Jag visste liksom inte riktigt vad kommer att hända och kommer att hända. Så man läste lite grann om hur olika människor bearbetar sorg. Och alla bearbetar den på olika sätt. Och sen ska jag samtidigt bli någon sambandscentral i det här hela.
Under hela sommaren råder det förundersökningssekretess. Och familjen får inte veta vad det är som har hänt Ingemar.
Det här att inte veta någonting, det är jättehemskt. Det är som en stor klump av tomhet, en klump som bara växer. Därför att du ska bearbeta en sorg, förtvivlan. Du vet inte vad som händer. Och ingen polis ringer och frågar, hur mår ni? Hur går det? För poliserna är ju såna här saker, kanske inte en vardag, men ändå är det en helt främmande värld för oss som hamnar i den.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Sen blir det dags för förhandlingar i tingsrätt och senare i hovrätt. Och där har ju Ulf Back och åklagarna ganska bra på fötterna, känns det som. Ett ganska bra case, och det är egentligen, råder inte jättemycket tvivel om vad som har hänt den här kvällen.
Nej, men kvinnan har ju erkänt det här mordet från början, men det som hon menar har hänt är ju att hon har agerat i självförsvar. Så det är väl den nöten som domstolarna måste knäcka.
Men det är lite andra saker som sticker ut under de här förhandlingarna.
Ja, precis. Bland annat så dyker den här kvinnan upp i hovrätten i en tomteluva. Hovrättsförhandlingarna hålls i mellandagarna, och det här är någonting som familjen har reagerat väldigt starkt på. Även om de inte var på plats just för hovrättsförhandlingarna, så tycker de såklart att det är respektlöst att hon kan få bete sig på det här viset.
Mm. Och sen är det ju en sak som Ulf Back tog upp när ni pratade.
När hon sitter häktad så skickar hon ett brev där hon tackar den här arbetsgivaren för kniven.
Tack för julklappen förresten, den funkade.
Till slut så får ju familjen då under förhandlingarna veta vad som har hänt den där kvällen. Den här resan där de har letat efter svar tar ju slut.
Ja, i januari 2013 så fastställer hovrätten tingsrättens dom. Och kvinnan döms då för mord. Och i hovrätten så sänker man påföljden till 14 års fängelse på grund av att det framkommer att den här kvinnan då har en personlighetsstörning som ska ses som en förmildrande omständighet. Men det är alltså inte en personlighetsstörning som skulle göra att hon skulle dömas till rättspsykiatrisk vård, utan man gör fortfarande bedömningen att hon ska dömas till fängelse. Det här blir ett uppmärksammat mordfall, inte minst i Sandviken och Gävle.
Det är fortfarande 22, va?
Nu börjar det komma. Och här är första artikeln som vi skriver.
Stina Dahle är krimreporter på Arbetarbladet och den som har tagit fram och gjort all research till det här programmet.
Det är en bild på, man ser att det är en kropp som ligger under en filt på en bår, och så står det tragedin i Högbo. Trebarns mamma anhållen för mord. Och under den här gula filten då så ligger Ingmar. Paret var på väg att flytta ihop i det rödmålade huset i Högbo som 49-åringen köpt förra hösten och som han sen hade rustat. Natten mot midsommarafton dog mannen. Enligt polisens knapphändiga uppgifter hade 49-åringen skador som tyder på att han har bragt som livet.
Hur uppmärksammat blev det här fallet i Gävleborg?
Men det var ju super uppmärksammat. Det var dels att det skedde på midsommarafton då. Och även att det var en kvinna som så snabbt anhölls misstänkt för mord. Det hör inte heller liksom till vanligheten så.
Har du sökt kontakt med den här kvinnan?
Ja, jag sökte kontakt med henne förut. Jag skickade ett brev. Hon bor ju inte här i Gävle eller Sandviken. Hon är ju ute från sitt fängelsestraff nu. Men jag fick inget svar från henne.
Det har gått 12 år sedan Ingemar mördades. Även fast den rättsliga processen var klar drygt ett halvår efter mordet så känner både Lina och Birgit att det här är en händelse som de aldrig riktigt kan bli fria ifrån. Det finns alltid små grejer, både fina och jobbiga, som påminner dem om vad som har hänt.
Jag har nog vält mig mycket åt det här att jag försöker att vara mer glad åt minnena som vi fick än att vara ledsen över det som hände. Jag känner inte att jag vill inte ge henne det, utan jag vill gärna ge min pappa någonting mycket bättre. Att vara glad för faktiskt att jag fick vara hans dotter, att vi hann göra alla roliga saker som vi gjorde. Men jag, alltså han har ju missat alla stora delar i mitt liv, så min student, min systers barn, allt så liksom. Alltså det är väldigt mycket som han har missat som man önskar att han hade kunnat funnits här och fått se och fått vara med om.
Du har lyssnat på Krimstad, en podd med mig, Alexandra Sannemalm och Viktor Aldén. Reporter från Arbetarbladet var Stina Dahle. Originalmusik, ljudläggning och mixning, Patricio Samuelsson. Ansvarig utgivare för Krimstad är Anders Nilsson. Krimstad är ett samarbete mellan Sundsvalls tidning, Närkes Allehanda, Arbetarbladet, Jönköpingsposten och Skånska Dagbladet. Producerat tillsammans med Tredje Statsmakten Media.